Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej kära lyssnare, Hasse Brontén här. Det innebär att det alldeles strax är dags för ett rykande första avsnitt av podden Snutsnack. Och gästen idag heter Marcus. Innan dess vill jag passa på att tacka för engagemanget kring förra veckans två avsnitt, som ju var avsnitt 79 och 80. Det var många röster som gjorde sig hörda där på Snutsnacks Facebook-sida, vilket ju alltid är trevligt. I förra veckan så rekommenderade jag ju en bok som jag hade lyssnat på hos Nextory, Helvetet inifrån. Och idag tänkte jag att jag skulle rekommendera en till. Och det är Mikael Persbrandts Så som jag minns det. Den är ju skriven av Carl-Johan Wallgren. Men jag tycker att det är lite extra stunds i boken då, i och med att det är Persbrandt själv som läser den. Det är ju så roligt att Nextory är Snutsnacks sponsor i samband med livepodden den 2 maj på Intiman. Det gillas. Nextory är ju en ljudbokstjänst som du kan prenumerera på, och så får du tillgång till otroligt mycket ljud och e-böcker. Och inte nog med det, Nextory har även en kampanj för dig som är Snutsnackslyssnare och som inte är kund hos Nextory redan. Smitt in på nextory.se/kampanj och så skriver du Snutsnack där i kodrutan. Då får du Nextory i 30 dagar helt fritt. Och då kan du ju lyssna på det jag tipsade om där, Micke Persbrandts bok som han har snackat in. Kan ha den ute och springer eller någonting. Sen är det ju så att gillar du Snutsnack och befinner dig i närheten av Stockholm den 2 maj, så tycker jag absolut att du ska göra mig och mina två gäster Jens och Anna sällskap på Teater Intiman. Snutsnack spelar nämligen in sin första livepodd där, och givetvis så vill du ha så många som möjligt där på plats, för det blir ju bättre tror vi. Vi kommer att prata om kriminalteknik, så det kommer att bli både spännande och intressant kan jag lova. Läs mer om livepodden på snutsnack.se. Jag hoppas att du är i ett vårigt Sverige, men om det är någon annanstans eller just det, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13.10 Varmt välkommen till Snutsnack, Marcus.
Tack så mycket.
Vi pratade lite innan här och du jobbar ju på en station som jag jobbar på lite, Nacka.
Mm, precis.
Vad gör du där?
Jag är chef för ungdomsgruppen där, den inre ungdomsgruppen, de som jobbar med utredningarna.
Okay.
Så alla som råkar ut för eller begår brott som är under 18 år gamla hamnar hos mig och mina utredare.
Och för de som inte bor i Stockholmsområdet då, så Nacka är ju lite sydost om Stockholm, ut mot skärgården till, så en ganska stort distrikt till området.
Ja, ett stort distrikt där det är tre stora kommuner, och Nacka, Värmdö och Tyresö kommun. Så det är runt 200 000 invånare totalt.
Mm, så det finns lite att pyssla med kan jag tänka mig.
Mm. Variationen där är ju stor, allt ifrån lägenhetskomplex till riktig landsbygd. Mm. Så att det är ju en väldig variation i hur det ser ut där ute.
Har du alltid jobbat i Nacka?
Nej, jag har jobbat på länsnarkotikaroten också, på Rave-kommissionen.
Ja, min gamla arbetsplats.
Ja.
Ja, det var roligt. Jag var ju faktiskt med och startade upp den med Lasse som jag vet att du jobbar med nu.
Ja, stämmer.
Som har varit gäst här i Snutsnack och berättade när han tog sitt riktigt första stora parti narkotika och sköt i däcken på bilen. Det är en sån, sån filmgrej, man tror man bara skjuter på däcken. Men i det här fallet, i Lasses avsnitt, så stannade inte bilen utan den drog iväg.
Ja, ja.
Hade du redan hört den här historien eller?
Nej, faktiskt inte. Nej. Det var en av de historierna jag inte hört. Jag har hört många historier, men nej, den hade jag inte hört.
Lasse har nog en hel del historier.
Ja, men en enorm erfarenhet och en extremt duktig polis. Liksom.
Ja. Har du också jobbat med honom lite, eller?
Ja, en hel del. Ja.
Då är det inte mycket fika.
Nej, det gör man efter passet.
Hur kom det sig att du började jobba som polis överhuvudtaget?
Ja, min resa var väl inte solklar från början, utan jag var ju en chef på Nordea, eller på Nordbanken som det heter då. Mm-hmm. Och sen en dag så tröttnade jag helt enkelt på att jobba med bankfrågor. Det var IT-frågor jag jobbade med då,
okay.
IT-säkerheter. Så att jag sa upp mig en dag och samma termin så kom jag in på polishögskolan. Jag hade sökt där innan och hade sån tur att jag kom in samma termin, så att jag vandrade raka vägen till polishögskolan.
Så du visste inte att du hade kommit in när du sa upp det?
Nej, jag visste inte det, utan jag sa upp mig i vredesmod egentligen. Det var väl ingenting som var sådär särskilt populärt bland föräldrarna. Men...
Ah, okay. Hur gammal var du då när du lämnade bankväsendet?
Ja, det måste jag ju då, vad kan jag ha varit då? Jag har ju jobbat som polis i 14 år och så är det 2 år på skola där då. Så att, ja, och idag är jag 40, så att våra lyssnare som är duktiga på matte, de har räknat ut det här nu. Du och jag passar.
Precis, ja. Matte är inte min grej. Nej, men okej då, du sa 14-2, du var 24 någonting då?
Ja, kan mycket väl stämma.
Något sånt här. Okej, och då gick du på Sörentorp i...
Jag gick på Sörentorp, precis, på den gamla hedliga polishögskolan innan man flyttade den till Södertörn. Då.
Mm.
Det var ju fantastiska år. Framför allt att man, jag liknade lite med lumpen, man lär känna människor som man normalt sett inte skulle träffat annars.
Liksom.
Nej, det är en sån blandning från samhället som kommer in och blir i klassen.
Och från landet också.
Ja, från hela landet. Mm. Och, ja, men många goda vänner från den tiden.
Så det var en bra tid?
Det var en bra tid, men det var skönt när den var över och man fick börja jobba. Det var ju det man längtade efter, att få komma ut och ta på sig uniformen och vara ute och jobba.
Var kom du då någonstans?
Då hamnade jag i Nacka.
Ja, det gjorde det.
Till att börja med där. Sen var jag där på utryckningen i nästan ett år innan jag gick vidare tills Karin Götblad beslutade om att man skulle starta upp de här poliskontoren. Och då behövde vi ett poliskontor i Fisksätra. Och det var en händelse som gjorde att jag började jobba där. Och där jobbade jag i några år tills jag gick vidare till Rave-kommissionen då.
Just det. Och Fisksätra är ju då, för de som inte känner igen det namnet, det är väl inom det distriktet ett lite stimmigare område, kan man väl säga.
Ja, med Nackamått mätt så är det väl lite mer stimmigt. Absolut. Mm. Men det är inte jämförbart med många andra mångmiljonprogram som vi har runt om i Sverige.
Nej, just det. Mm. Men jag vet, det finns ju någon sån här, jag vet inte om det är skröna, men folk som bodde i Saltsjöbaden vart ju sura för att Fisksätra har ju postnummer och sen har en ort Saltsjöbaden.
Mm.
Det tyckte man inte dög.
Ja, jag har också hört någon rykte om att man pratade om att man skulle ha någon slags omröstning om huruvida Fisksätra skulle få ingå i Saltsjöbaden eller inte. Det var fantastiskt. Men jag vet inte om den
de
är sann.
De på solsidan var upprörda.
Ja, och det är klart att det blir ju liksom problem om många som kommer till Sverige som hamnar i Fisksätra, om de går i samma skola som väldigt höginkomsttagandes barn utifrån Solsidan. Det är klart att det är en väldig skillnad om den ena pojken får mer i månadspeng än vad den andras familj får i bidrag från staten när de kommer till Sverige. Mm. Det är klart att det blir en konflikt där. Liksom.
Mm. Mm. Hur var det att jobba där i Fisksätra?
Ja, men det var ju fantastiskt. Jag gillade det jättemycket. Och själva känslan av att ha kontroll, att veta rätt mycket om individerna som bodde där och lära känna dem och vara lite tjenis med folk. Och när det var något brott som hade begått så hade känslan av att kunna säga vilka 3 individer som har en blå dunjacka till utredaren, och den är tillfredsställande liksom, att
verkligen
att något slags specialkompetens liksom egentligen.
Hur väl kom du att lära känna folk då som i tänker mig centrum där och skolorna och så där?
Jo, men det är ju väldigt väl. Man jobbar ju varenda pass år ut med att gå runt och blada och ja, promenera runt och prata med allt och alla, spela fotboll med några och därefter så jobbar man med någon trafikkontroll och ja, kontroller på krogarna och så vidare.
Men sen, du säger det här då, att man får en personkännedom och man lär känna till exempel de här ungdomarna, vet vilka som har blåa jackor och så här. Men hur mycket bygger det på det personliga engagemanget hos den enskilde polisen?
Men jag tror att ett sånt jobb passar inte alla liksom, utan man måste vara beredd på att bjuda på lite på sig själv. Jag talar ju om mycket om mig själv när jag pratar med individer och ja, men lär känna allt ifrån de här små knattarna till de största gangstrarna som fanns där ute och alla däremellan. Så att det passar absolut inte alla poliser att jobba på det sättet, men för mig var det väldigt tillfredsställande. Det var det. Och förhoppningsvis har man väl lyckats förändra någon att komma in på en bättre bana än vad de höll på att hamna på. Sen är det ju så i vårt yrke att de man träffar igen, det är ju de det inte går bra för. De man inte träffar, de kan ju kanske gått bra för.
Hur blev du bemött där från polis då? När du
från början var det ju väldigt mycket motstånd. Vi hade ju inte haft någon polis på plats på ganska många år, utan bara gjort ingripanden. Alltså egentligen när det hände någonting så hade polis varit på plats. Så nu skulle vi vara ett naturligt inslag i området. Så det var en väldig skillnad mot hur det var innan. Men det handlar ju om förtroende. Att man går runt och pratar med folk och lär känna dem och de lär känna mig. Då till slut så går det jättebra. Jag brukar tänka att det att lyfta fram personen i uniformen, liksom, det är det handlar om. Att det inte bara är en polis, utan det är Marcus som är polis. Nu kommer han gående här.
Just.
Det är svårt att kasta sten eller göra någonting elakt mot någon man känner, som känner igen en också. Få bort den här anonymiteten i uniformen.
Nej, men precis. Det där är ju jätteintressant. Och bara det att, som du säger, att ungdomar vet vad en polis heter. Och du sa att du kanske också är lite personlig ibland och berättar lite vad du har gjort i livet eller något sånt där. Det skapar ju, utan att kanske ungdomar tänker på det, ett litet band faktiskt. Och när man väljer att kasta sten och så ser man den man kan namnet på och den man inte kan namnet på, så kanske det blir den man inte känner.
Mm. Jo, men så är det. Det är svårt att vara otrevlig mot någon som är trevlig.
Mm. Verkligen. Och det
är någonting jag har tagit med mig genom hela, men hittills genom min karriär. Liksom, att alltid vara professionell och trevlig. Och om man är det så tror jag att risken att råka ut för någonting, något angrepp mot mig som person, är mindre.
Mm.
Och det är så jag vill vara, och det är så jag vet att många andra vill vara och försöker vara också.
Ja, men det där är intressant. Jag jobbade som lärare på polishögskolan när man fick frågor av elever som var: hur ska jag bemöta en som är påverkad av amfetamin? Hur ska jag bemöta någon som är... Och det är ganska enkelt, för man bemöter det precis som du säger. Man är snäll och trevlig. Ja, när tillfället inte är annat så är man det.
Ja, och korrekt framförallt. Liksom. Mm. Och då blir man bemött med respekt. Jag har ju på kvällspasset exempelvis tagit ett avsågat hagelgevär vid en husrannsakan hemma hos en kille. Hållit förhör med honom på nattkvisten. Han blev utsläppt. Jag har en fridag. Jag åker och lämnar in min bil på verkstaden. Ja, vem står bakom inlämningsdisken? Jo, men han.
Mm.
Känslan av att lämna över sin privata bil till den man precis har tagit ett hagelgevär av, den är ju... Ja, den är annorlunda, men jag hade bemött honom professionellt och han berättade att han respekterade hur jag hade gjort och att jag hade skött mitt jobb. Och någonstans så tror jag att om man sköter sitt jobb och är trevlig och hyfsat duktig, så tror jag att man får en respekt för det. Som, till skillnad mot om man är otrevlig eller framförallt gör något tjuvnyp eller någonting liknande.
Precis, för att jag tänker mig den där scenen som utspelar sig lite i mitt huvud nu, att du går in på bilverkstaden där och ska bara göra en sån vanlig grej, lämna in bilen. Och så står den här killen som du har tagit ett hagelgevär av. Alltså jag tänker mig att situationen skulle kunna bli väldigt annorlunda om du inte hade uppträtt på ett korrekt sätt.
Ja. Och, absolut.
Betett dig väldigt illa eller något sånt där.
Ja, ja absolut. Och det är... Nej, men det är viktigt och det har varit viktigt för mig hela tiden och är fortfarande väldigt viktigt att vara korrekt och trevlig. Sen betyder det inte att man behöver bjussa på massa med att inte rapportera om för olika brott. Det är absolut inte det. Nej, det betyder. Nej, det handlar om att vara korrekt.
Hur är det då när man är väldigt korrekt och trevlig och man får ju någon, kan jag tänka mig att det blir något form av en relation då mellan de här ungdomarna och så vidare och så vidare. Och sen plötsligt så tippar det över. De gör någonting som inte är lagligt och du måste helt enkelt rapportera. Hur är den då?
Nej, men det steget var ju väldigt enkelt när man är polis att kliva över det. Men jag vet att det bemöttes och med förvåning av vissa. Av vissa av de här ungdomarna som helt plötsligt då jag rapporterade som jag hade stått och spelat fotboll med dagen innan. De tyckte att jag var en orm och sa ju det liksom, att men du är en orm, hur kan du liksom ena dagen vara trevlig och nästa dag rapporterar du mig? Ja, men det är ju det mitt jobb går ut på lite grann här.
Just det, det var någonting han hade missat med ditt jobb där.
Ja, ja, ja.
Ja, för det är ju intressant och jag kommer ihåg, jag gillade att jobba civilt.
Mm.
Jag tyckte att jag var lite mer mig själv.
Mm.
Och kunde ha det här bemötandet som blev enklare på något sätt när man slapp uniformen. Sen är det ju väldigt individuellt.
Och det är nog lättare att se liksom individen i civila kläder än vad det är i en polisuniform. Det är
så, är det nog. Mm. Och med all utrustning nu. När man tittar nu, jag tittar på den här tv-serien nu, om det var Stockholmspolis eller någonting. Det hänger ju... Alltså det är grejer som jag inte ens vet vad det är, fast jag bara slutade för 10 år sedan. Det är mycket prylar alltså.
Mm.
Men när du jobbade där i Fisksätra, jobbade du... Både uniform och civilt?
Ja, då jobbade vi både uniform och civilt. Och det var ju väldigt många komiska situationer där man står och försöker i början av sin civila karriär, civilklädda karriär, att man har någon slags snickarbralle på sig, någonting liknande. Och då vet jag, det var en kille som kom fram i trapphuset och upptäckte mig fast han inte skulle då.
Mm.
Och frågade, vad gör du Marcus? Ska du bygga om mot någon polare eller vad gör du här liksom? Bara för att jag hade snickarbrallor på mig. Och han förstod ju på 2 sekunder att jag var där. Ja, är man ett känt ansikte i ett område så det spelar ingen roll vad du har på dig. Du får byta face och det är svårt.
Ja, men det är klart, det är en nackdel. Jag kan tänka mig också på mindre orter och sådär. Folk känner igen den och sådär.
Mm.
Men det beror kanske på vad de... Jag tänker just, ibland i narkotikasammanhang så är folk så fokuserade på vad de ska göra. Ibland så glömmer de bort de yttre omständigheterna. Mm. Och man tänker att det här måste de ha sett oss. Men det gäller att ha lite tur också.
Det gäller att ha lite tur, ja.
Hur länge var det här Fisksätra?
Jag var nog där i 3-4 år kanske. 3-4 år, någonting sånt innan jag gick vidare till... till närpolisen var jag då en stund.
Hur var den här... tiden i Fisksätra för din karriär och för dina liksom, yrkeskunskaper att jobba och
gå? Det var väldigt givande, det var det ju. Dels, och det jag gillar, och det har jag gillat med narkotikarbetet som jag jobbar med senare, det är ju den egeninitierande delen. Att jag styrs inte enbart utav vilka jobb som jag får via polisradion, utan jag styrs även av det jag ser själv och det jag agerar på själv.
Mm.
Och det är väldigt tillfredsställande och det är ja, men en viktig del i arbetet för att inte enbart bli någon som åker runt på givna jobb helt enkelt.
Just det. Och du sa innan, så sa du det här passar inte alla poliser att vara på det här sättet. Och jag tänker också det här med initiera egna jobb.
Mm.
Det är ju inte heller alla poliser som gör det på samma sätt som vissa andra som är väldigt duktiga på att initiera egna jobb.
Mm. Nej, det är ju...
Hur intresserade du av att till exempel initiera egna jobb?
Det var ju narkotikan som började med det hela. Sen var jag fast i narkotikan. Nej, men att kunna skapa någonting utifrån det man själv ser och utifrån det hur man agerar och se hur andra agerar. Det är så att det leder till någonting. Och hela dörren öppnas, för verktygslådan öppnas. Man kan göra husransakningar helt plötsligt på egna beslut i fara i dröjsmål som det heter.
Mm.
helt plötsligt så fick man ju jättemycket mer ja, men mycket mer möjligheter att agera och mycket mer möjligheter att försöka göra saker bra ute i ett sånt område som ändå blir ganska tungt. En eller två stycken dealare där ute i såna här små områden förser ju väldigt, väldigt många personer i området med narkotika.
Det har varit uppe lite på tapeten och du och jag pratade lite om det här innan vi började spela in. Och då har man pratat om, det var, tror jag var Kalla fakta, eller vad heter det, inte uppdrag, eller heter det Uppdrag granskning kanske? Ja, jag säger fel, men det handlar i alla fall om rasprofilering. Att polisen då håller på med rasprofilering. Nu jobbar inte jag som polis längre, men jag kommer inte ihåg att vi gjorde det, men man höll ju på med någon form av profilering hela tiden. Jag kan tänka mig att...
Ja, men profilering måste vara en naturlig del av en polis arbete, men absolut inte på grund av ras. Jag tänker att om man jobbar som trafikpolis och det kommer förbi en toksänkt racing Volvo och man vet att det är street race i områden, ja, men det är klart att man stoppar den racing Volvon på samma sätt som att man vid ett fotbollsderby pratar med de killarna som bär den typen av kläder som huliganerna använder. Det är ju en typ av profilering även det. Och jag tycker väl att det är sunt att vi har debatten kring profilering och att den inte ska riskera att bli en rasprofilering, men man får inte heller säga att vi inte använder oss av profilering, för det gör vi ju hela tiden. Det är ju ett annat ord för profilering, brukar jag förklara det som, att det är magkänsla. Nu suger det till i magen, det här är en individ som är intressant för mig. Ja, varför? Ja, på grund av vissa attribut, kanske kläderna eller platsen, eller ja, det kan vara massor med olika saker som gör att det är intressant för att just den här individen. En individ med väldigt fina kläder i ett område som är väldigt rough, det är ju en intressant, vad gör den personen här? Eller kombinationen av två personer. En person som ser ut att inte ha råd med att köpa en hamburgare på närmaste hamburgerrestaurang och en annan kille som kommer med backslick. Ja, vad är deras relation? Det är ju en typ av profilering det också.
Just det. Ja, men jag tycker kanske att polisen kan vara lite fega när man går ut och informerar sig. Nej, men det är ingen profilering, det är ingen profilering. Ja, man måste nog vara tydlig med, precis som du säger, det är klart att det rör sig om någon form av profilering. Och man har ju lärt sig, ju mer man jobbar med, oavsett vilket yrke man jobbar med, så blir man ju ofta inte sämre, utan man blir bättre för att man gör det flera gånger. Och det är klart att så var det ju när jag jobbade också. Det var ju väldigt sällan som man stoppade någon på grund av att man trodde att de kom från ett speciellt land, till exempel.
Ja.
Nej, men det var ju väldigt sällan. Sen ska inte jag säga att det aldrig har hänt eller något sånt, men det var ju väldigt sällan det hände i alla fall för oss. Men profilering, det är väl ingenting man kan förneka att det finns.
Nej, det måste vara en naturlig del av liksom det vardagliga arbetet. Sen beror det ju helt på hållet på vad man lägger i för värdering i ordet profilering. Rasprofilering, ja, men då är det lätt att diskutera. Det ska vi inte hålla på med. Men profilering överlag, ja, självklart.
Nej, precis. Och sen, precis, det beror ju på vad det här ordet profilering då står för. För jag menar, om du jobbar till exempel med dagligen med folk som brukar narkotika eller säljer och så vidare, så kan ju du skilja på folk som, du ser ju när någon är påverkad av heroin, eller du ser ju skillnaden på olika preparat, och det har ju du lärt dig för att du har jobbat med det här. Fullgubbar, som mamma sa, det lärde man sig att se ganska tidigt när man var ung. Det är någon som är full, det lärde man sig. Men det andra kan vara lite mer tryckig.
Ja, men jag tror att det är en ganska bra jämförelse, och jag tänker att vanliga människor som inte jobbar som poliser, de använder sig av profilering också i sitt jobb eller i sin vardag. Vem de sätter sig bredvid på SL-bussen, eller vilken restaurang de går till på grund av klientelet där och så vidare. Det är en typ av profilering, det är också ett urval, ett urskiljande av individer. Och det är någonting som vi har naturligt med oss, vare sig vi vill det eller inte. Vi funkar ju så, människan är enkel, man sållar in människor i fack tills intresset är tillräckligt stort. Sen är det viktigt med profilering, att är en individ intressant för mig och jag väljer att prata med den individen, så är ju mina fördomar och min erfarenhet sen tidigare, den är ju inte direkt applicerbar på just den här individen, och det här är ju en blankt kort för mig. Jag blir intresserad av dig för att du har just de här kläderna och det är en högriskmatch just nu. Vem är du och vad håller du på med? Så att det, ja.
Det är... Nej, men det är intressant, för jag kommer ihåg en gång jag stoppade en sån gammal Volvo en gång, och så var det ändå en tjej i rom, du vet, den klassiska stora klänningen. Mm. Och sen så när jag kommer fram, ja, men det blir som vanligt, blir en olovlig körning och så. Nej, då håller hon upp ett körkort till mig.
Mm.
Och jag kommer ihåg ärligt hur jag blev väldigt förvånad.
Mm. Mm.
För jag hade kanske stoppat 100 såna här bilar med liknande förare. Ingen någonsin hade någonsin haft ett körkort.
Nej.
Så att, och då kom jag på mig själv. Ja, just det.
Jo, men det är ju en viktig tankeställare.
Det är det.
Så är det ju.
Jag kommer ihåg, jag köpte ett glasbord också av en tjej på Blocket.
Ja.
Och sen så åkte jag ut till henne och sen ser jag att det hänger en uniform i hallen, sån flygvärdinneuniform.
Mm.
Och så, ja, men jag köper bordet, så sa, ja, du jobbar som flygvärdinna. Hon bara, nej, jag jobbar som pilot.
Mm.
Och då fick jag så här, jag bara, okej, okay, förlåt, fördomsfullt av mig. Så hon bara, nej, egentligen inte, för att 97% av alla piloter är män. Så du har säkert inte sett så många tjejer som har varit piloter. Så det är också baserat på, så hon tog ner min skämsfaktor lite grann.
Ja.
Men direkt kände jag så här, ja, okej. Okay. Jag tror att alla typ...
Nej, man måste vara medveten om att man gör det enkelt för sig själv genom att sålla in människor i olika fack. Det är, så funkar ju människan liksom.
Såklart är det så. Mm. Okej, okay, så Fisksätra var i alla fall, som jag förstår, en ganska lärorik period då.
Det var en väldigt lärorik period, och där jobbade vi ju med alla möjliga brott. Alltså allt ifrån trafik, övervakning, till att åka på den här Saltsjöbanan, den här formen av pendeln som finns där ute.
Mm.
Till att gå och göra krogkontroller och husransakningar i narkotikabrott eller dödsfall. Eller, ja, allt var det. Så det var väldigt brett.
Brett spektrum.
Ja.
Men sen sökte du ändå vidare därifrån.
Sen sökte jag mig vidare och hamnade då på ungdomssektionen, eller som den kallades för, ravekommissionen.
Så roligt.
Namnet
att
den levde kvar.
Ja, det gjorde det. Ja. Men var det någon rave då när du började där? Eller?
Ja, det var faktiskt en del rave. Det var det. Även om huvudpunkten, eller vårt stora mål var inte festerna i sig, utan vår målgrupp var ju upp till 20 år gamla ungdomar som helst inte skulle haft någonting med polisen att göra tidigare. Liksom.
Ja, just det.
Och arbetet med socialtjänsten var ju väldigt utbyggt, så att i min grupp så hade jag, förutom mina gruppmedlemmar, så hade jag också en socialsekreterare med mig hela tiden i bilen. Så att var jag än åkte så hade jag socialtjänsten med mig.
Okay.
Vilket var fruktansvärt bra. Att direkt kunna liksom slänga in socialtjänsten istället för att, i normalfallet så får vi sitta och författa massa olika promemorier och försöka förklara vad vi varit med om och hur den här individen har berättat för oss och missbruksbakgrund och så vidare. Här var ju någon av våra fantastiska socialsekreterare med och direkt såg allting som vi såg.
Det första jag tänker på är sekretessen. Vi har ju, de har ju en större sekretess mot polisen än vad vi har mot dem.
Mm, det är lite enkelriktad kommunikation där. Vi matar dem hela tiden men vi får ingenting tillbaka.
Just det, men hur funkade det här då? Men det är klart, var ni ute och såg samma saker, då kanske inte det var något.
Ja, var vi ute, det ställer ju sig ut på sin spets när man gör husrannsakningar eller när man gör intrång i någons persons vardag eller liv liksom.
Mm.
Och där fick vi socialtjänsten oftast vänta en stund tills vi hade kommit så pass långt att vi introducerade dem liksom för den misstänkte eller för den familjen som bodde där liksom.
Mm.
Så att de satt ofta och väntade utanför. Sen när vi hade rena spaningsärenden så var ju inte socialtjänsten med, förutom någon gång när de råkade bara befinna sig där.
Ja, just det.
Och det var ju grymt bra. För angående profilering så ser socialsekreterare inte ut som poliser. Så att hänga med en socialsekreterare på tunnelbanan, då blir man inte tagen som två snutar som sitter där. Utan,
okej, okay. Ja, du ser.
Ja, det var användbart på många sätt.
Skulle du kunna dra ett exempel hur det skulle kunna se ut när du var och jobbade med en socialsekreterare och när det så att säga utmynnade i ett ärende för båda parter på något sätt? Alltså.
Ja, absolut. En pojke som vi träffade på ute någonstans i Stockholm, 16-17 år gammal. Vi ska göra en husrannsakan på grund av att han har grejer i fickan, alltså grejer som är narkotika.
Mm.
Vi ska gå hem och göra en husrannsakan. Han vill inte att vi ska göra husrannsakan, och det brukar oftast betyda att man har mer grejer hemma. Man motsätter sig det. Men efter lite trixande så fick vi fram hans ID och hans adress, bostadsadress. Och vi kommer dit och kommer in i den här lägenheten då, där det bor, förutom honom då, så bor hans mamma och pappa där. Och det är en fruktansvärd misär. Mm. Han hade ingen mer narkotika hemma, utan han var rädd att vi skulle se det som vi såg. Okay. Bland annat stod, det här var ju mitt i sommaren, julgranen i plast stod framme. Okay. Varpå jag lite skämtsamt frågade om de inte hade julat av ännu, och då svarade de att den hade stått där i 3 år. Och att de hade slutat städa, för det var pappan, han hade ruttnat ur på att de andra inte gjorde någonting. Så han hade slutat städa för 2,5 år sedan. Så det var inte dammsuget eller torkat eller någonting på 2,5 år. Och det här var ju förknippat med ett ganska starkt eller stort alkoholmissbruk hos föräldrarna. Okay. Och pojken hamnade precis som naturligt och som många andra i en skydds... tog sina föräldrars parti och försökte liksom att få oss att inte vara där och inte vilja att vi skulle vara där. Därför han inte ville att vi skulle göra någon husrannsakan. Att då författa det på en A4, vad man ser för någonting, att julgranen stod fram, att det var whiskyflaskor överallt, att det var en sån här frys, så att när man skulle stoppa in ett paket med fiskpinnar i frysen, så fick man ta ut fiskpinne för fiskpinne och stoppa in liksom genom det här oavfrostade frysen. Du förstår vad jag menar, att det är fullt med is liksom. Att beskriva det i ett papper, det blir tolkningar av mina ord. Först en tolkning av mina upplevelser och sen en tolkning av mina ord för den som läser. Att socialtjänsten direkt är med är ju en fruktansvärd vinst då. För de kunde se att den här pojken behöver ju hjälp och familjen behöver ju hjälp överhuvudtaget då.
Absolut.
Och där var det en väldig skillnad jämfört med att inte ha med socialtjänsten.
Det där är ju en toppen grej. Vet du om man jobbar så här än idag eller?
Nej. Själva rave-kommissionen eller länsnarkotikaungdomssektion som vi jobbade då, den lades ju ner i samband med omorganisationen här. Jag vet att samarbetet finns, men inte tror jag i den här utsträckningen som jag berättar om nu liksom. Det var bättre förr när det gäller samarbetet med socialtjänsten. Jag tror att vi har kommit längre ifrån varandra där, i alla fall är det min erfarenhet. Och vi har en hel del att bygga ihop där, för att innan vi är tillbaka där med, vi har tagit ett steg tillbaka till det här med fältare och poliser liksom, istället från att vara interagerade och jobba ihop.
Hur kommer det sig att det blev så, tror du? Det är politiska beslut.
Jag tror att det enbart är politiska beslut, för det var ju väldigt effektivt och bra resultat liksom, men det är nog politiska beslut.
För när jag jobbade på Gatlänsgruppen på Norrmalm, då hade vi socialtjänsten i vår korridor. De var med någon gång ute och sådär, men bara det att de var där var ju en oerhörd vinst för alla parter egentligen.
Och jag vet att det fortfarande är så på vissa ställen, men inte alls i samma, inte lika utbrett att de är med ut och jobbar.
Så om någon politiker hör det här så kan det ju vara intressant.
Det kan vara läge att agera.
Ja, men faktiskt.
Nej, men det är en jättebra idé och det är synd att den inte lever kvar.
Ja, men oerhört sorgligt när en 16-årig pojke säger så, nej, gör inte husrannsakan hos mig. Så beror det inte på att han har mer knark, utan det beror på att han vill inte visa upp hur han bor med sin mamma och pappa.
Nej, precis. Och det är ju, när man träffar de unga individerna så är det ju, det är ju lätt att förstå varför han söker tröst med olika preparat. Det är ju det. Att pojken själv tycker att han känner ju själv att han är annorlunda. Han kan inte ta hem vänner hem till sig som de andra kompisarna kan göra. Liksom. Att då döva genom att använda narkotika, jag tror inte den vägen är särskilt lång. Liksom.
Nej, det är nog inte det. För en del är det nog inte alls det. Sorgligt. Men hur länge var det här på den här rekommissionen då?
Jag var där maxtid som man fick vara. Och det var ju 5 år innan jag gick tillbaka till Nacka.
Och där var det väl bara civilt egentligen?
Där var det bara civilt, ja. Precis. Och i hela Stockholms län. Så att, det var ju spännande också. När jag började jobba som polis så började jag i Nacka och då försöka lära sig att hitta. Och till slut så hade man ganska bra koll på de här gatorna i Nacka. Och sen började jag i Fisksätra. Då hade man ju, det är ju ett fåtal gator i Fisksätra. Då hade man ju väldigt koll. Till att helt plötsligt slängas in till länsnarkotikaroten och hela Storstockholm och fundera åt vilket håll man ska åka när man åker till Bredäng. Liksom. Det är
tufft att spika adressen.
Ja, det är stort.
Men det jag har tänkt på, jag ser ibland polisbilar som åker blåljus och sådär, vet, vi åkte ju blåljus och en körde och en bläddrade liksom i taxikartan, för det fanns ju inga GPSer och sådär.
Nej, det var taxikartan när jag började också.
Ja, det var det. Ja. Det fanns nog en charmigt med det där, men jag tror att GPS fungerar bättre faktiskt.
Ja, ja. Framförallt är risken att må illa mindre.
Ja.
För det var ju förknippat med det att sitta och slå under tiden ja, någon precis. Körde.
Så var det.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jo, jag tänkte vi skulle snart gå vidare med lite där du jobbar idag. Men jag brukar alltid be min gäst att ta med sig en historia som har påverkat och satt lite kanske djupare spår än de andra.
Mm.
Har du funderat på någon sån historia?
Ja, men det är klart jag har. Och jag funderade väl lite grann över de gångerna när jag har betvivlat om jag ska fortsätta jobba som polis eller inte. Mm. Och det har varit vid ett antal tillfällen. Inte jättemånga, men några. Och det är händelser som liksom har berört mig väldigt mycket. Inte bara den här klassiska att man hänger av sig uniformen och hänger av sig det man har varit med om, utan även tagit med sig hem.
Mm.
Och det är den händelsen som gjorde att jag började jobba i det här i Fisksätra. Och sen så är det en annan händelse då med där jag själv var misstänkt för brott, tjänstefel. Och ja, började misstro hela systemet. Jag tyckte ju själv inte att jag gjort något fel.
Berätta.
Ja, men jag hade ju bara jobbat ett halvår eller någonting när den här händelsen i Fisksätra inträffade. Och jag jobbade med en väldigt, väldigt rutinerad kollega i en polisbil i uniform. Och vi bestämmer oss för att vi ska göra en krogkontroll på en av de här krogarna som finns där nere. Vi kliver in eftermiddag mitt i, ja men det är varmt ute, sommartid. Och det är väldigt tomt på den här baren, restaurangen. Det står en man i baren med ryggen emot mig och han har en kavaj och chinos på, så han dricker ett glas rött. Och sen sitter ett gäng kids som är i 20-årsåldern och kollar på någon inspelad repris av någon Champions League-match och dricker lite öl lite längre bort.
Mm.
Och jag räknar bort den här killen, 40-åringen, i baren direkt och går förbi honom, eller är på väg förbi honom, och min kollega går längre fram bort mot de här grabbarna som sitter lite längre in. Och när jag är precis bakom den här killen som dricker rött med 40-årsåldern så vänder han sig om och tar upp en pistol ifrån byxlinningen och siktar rakt i bröstet på mig. Och jag hinner ju tänka då, jag upplever ju som att jag ska bli skjuten såklart.
Ja, det är klart.
Och jag hinner tänka massor med tankar där. Allt ifrån den första tanken som kom var faktiskt morsan hade rätt. Det här är farligt.
Mammas ord.
Ja, hon har ju rätt ibland. Ja. Rätt ofta faktiskt. Mm. Och nästa tanke var att jag måste ju såklart agera. Jag måste ju skjuta innan han hinner skjuta mig.
Mm.
Och under tiden jag tar upp vapnet så hinner jag också tänka att hon som jobbar i baren står precis i skottlinjen bakom den här killen. Så att om jag inte sätter skottet, det är ju i sådana fall ett dödande skott i huvudet som gäller då.
Mm.
Om jag inte sätter skottet i hans huvud så finns det ju en stor risk att jag träffar henne istället.
Mm.
Hur gick det egentligen på senaste kompetensskyttet? Sköt jag bra förra gången vi tränade, eller hur var det? Och någonstans, det här händer ju på en mikrohundradel. Och någonstans i det här under tiden jag håller på och tar upp mitt vapen så lägger han ifrån sig sitt vapen på bardisken och vänder sig om och fortsätter dricka rött vin där. Min kollega har ju inte sett det här, utan han är ju redan framme vid de andra där grabbarna som kollar på fotbollen. Så att jag flyger på honom och får bort den här pistolen och är ju tokstressad. Jag är ju så långt ner i den här stresskonen som det bara går att vara.
Mm.
Varpå han säger att men du fattar inte, det här, ni är bara på låtsas, det är bara en soft airgun. Och jag förklarar för honom att ingen hade ju ifrågasatt mig om jag hade skjutit dig. Liksom. Du kan inte göra så här, du kan inte göra så mot någon och framförallt inte mot en beväpnad polis. Och det där var ju verkligen en händelse som jag fick bära med mig länge. Liksom. Och jag funderade länge på, liksom, är det värt det här? Liksom? Är det värt att gå runt på gatorna och få den här känslan av att shit, nu blir jag dödad? Det var en situation som jag hade helt räknat bort. Dels var det inte någon stökig tid på dygnet. Det satt några individer längre in som var lite små och intressanta. Den här killen, han var ju iskall. Och så är det han som vänder sig om mot mig och med en pistol.
Mm.
Det var en precis likadan pistol som jag har. Och man såg egentligen ingen skillnad på dem, förutom när man höll i dem så känner man ju liksom viktskillnaden på dem.
Just det, precis.
Och jag märker ju det, även nu när jag pratar om det så pratar jag ju snabbare än vad jag gör normalt, och det är väl någon form av stress liksom på slag över det.
Ja. Men när han drar den här och du tänker på mammas ord och så här, hur snabb var du på att instinktivt ta det åt ditt vapen? Alltså, fanns det någon träning där som sattes i rullning, eller var du tvungen att tänka att, eller bara drog det, eller hur, vad hände?
Jag tror att jag var ganska snabb på att försöka få upp. Jag fick ju hindra min rörelse eftersom han la ifrån sig vapnet, så att jag valde att agera med händerna. Så jag fick ju upp vapnet och stoppade ner mitt vapen och sen på honom eftersom han la ifrån sig sitt vapen. Men det jag framförallt reflekterade över efteråt var att var skönt att jag inte sköt honom. Och sen nästa tanke var att fan vad synd, eller jag agerar ju inte rätt. Jag är inte tillräckligt snabb. Jag skulle ju ha skjutit honom. Det här är ju sån här klassisk situation som bara dyker upp. Mm. Som man tränar på polishögskolan bland annat. Att ett hot helt plötsligt kommer från ett håll som man inte har räknat med.
Mm.
Att jag inte agerar, betyder det att jag inte är kapabel att agera i nästa situation som är så här.
Så det var många
när det kanske
tankar
är en riktig pistol. Ja, väldigt många tankar.
Och det här går ju naturligtvis oerhört fort.
Det går jättefort. Det går på bråkdelen av de här tankarna jag tänker. De går ju på bråkdelen av en sekund.
Mm.
Och hela händelsen är väl över på några sekunder. Bara, så att det...
Vad händer i ett sånt här ärende sen då?
Ja, det som händer där det är att vi tar ut honom ifrån restaurangen och kontrollerar honom, och jag lyckas inte riktigt förklara för min kollega, och min kollega förstår inte riktigt vad det är som har inträffat. Så det som händer det är att jag är helt stum, kollegan är den som tar initiativet och gör de här klassiska slagningarna för att kolla om personen är efterlyst eller förekommer på något liknande sätt.
Mm.
Och jag lyckas inte förklara för min kollega vad som har hänt, utan han tror att jag bara har råkat hitta en softägare någonstans.
Mm-hmm.
Varpå den här kollegan lämnar tillbaka den här softägaren och vi åker därifrån. Och det var ju också någonting som jag kände redan då att fan, ska det vara så här att någon gör det här mot mig som polis och jag får ingenting. Han får inget straff för det överhuvudtaget. Och jag skuldbelagde mig själv ganska mycket för att jag inte kunde klara av att förklara vad som hade hänt för min kollega en gång. Bara för att jag var så otroligt stressad.
Mm. Jag tänker på vad var det för typ av person? Du sätter mitt på dagen och dricker lite rött. Han är inte på jobb i alla fall.
Nej, men om man skulle prata profilering igen så skulle man väl säga någonstans att han skulle kunna vara bankanställd eller som vem som helst som ser ut att ha ett vanligt jobb. Det enda var väl liksom att det var kanske lite tidigt att stå och dricka ett glas rött inne på restaurangen.
Men det här låter ju nästan, det är ju dels är det ett urbota korkat beteende, det låter nästan som alltså någon sån här suicide by cop nästan, man skulle kunna, det skulle
mycket väl kunna ha tolkat så. Som det är liksom, om jag nu hade skjutit honom och han hade avlidit där på platsen, så hade ju den tolkningen inte varit långt ifrån liksom. Det hade absolut varit.
Jag kan förstå att den här händelsen har suttit kvar.
Mm.
Det är ju, du nämnde det lite grann, men det är ju en sån klassisk kanske övning när hotet är överhängande och nödvärnsrätten liksom verkligen gäller till fullo.
Ja, precis. Alltså det man upplever där då, det är ju nu dör jag, eller ska jag döda någon? Det är en bråkdel av en sekund man måste agera där.
När man har övat sånt här ibland, man står på skjutbanor och sånt här, så vet man att det tar tid att få upp ett vapen. Alltså, och det jag säger tar tid, det går ju fort, men en person hinner att ta sig en ganska lång sträcka, och jag säger lång, men i alla fall en 3-4 meter och kanske till och med mer, innan man hinner liksom först se vad personen gör, reagera och sen då agera.
Och sen så agera själv, ja, absolut.
Så att, men var det så, du nämnde innan du började berätta här att det var en av de situationer som du har varit med om där du ändå tänkt så här, är det värt att jobba med det här yrket?
Ja, men jag bar med mig den där händelsen en ganska bra stund. Och, ny och osäker i jobbet, jobbat ett halvår, det är ingenting. Så att jag visste ju någonstans att hela den här slutet på historien där det inte blir någon påföljd för den här personen, så att det var fel alltihopa. Så att jag visste inte riktigt vem jag skulle berätta det här för heller. Så att jag bar ju det utan att prata med någon om det. Och jag tror inte det är många som känner till historien ens idag liksom, egentligen. Okay. Innan det här då.
Jag tror att många som lyssnar nu kanske får upp en tanke, men var inte det här ett olaga hot eller ett hot mot tjänsteman?
Ja, det är ett grovt olaga hot mot tjänsteman, så det är ju fängelse absolut i flera år för honom.
Men det blev på grund av den situationen som uppstod, så blev det aldrig någon rättslig efterföljd?
Nej, det blev ingen rättslig efterföljd. Och jag vet inte, det var anledningen till att jag började jobba där egentligen. Jag vet inte, när jag blir så stressad så jag kommer ihåg jackan, jag kommer ihåg skjortan, jag kommer ihåg byxorna och jag kommer ihåg skorna. Jag vet hur mycket vin han hade ungefär kvar i glaset. Men ansiktet är helt tomt. Jag har inte en minnesbild av hur ansiktet ser ut. Och jag valde ju därefter, när jag fick ett förfrågan om jag ville börja jobba i det här området, att göra det. Och det gick ju inte ett pass utan att jag gick och letade efter just den här individen då.
Bara såg du honom någon gång?
Nej, jag gjorde aldrig det.
Han var borta.
Eller så såg jag honom men inte kopplade ihop det helt enkelt.
Ja, just det. Ja, väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Jag tror att,
det här är så pass länge sedan att det är ju preskriberat eventuella brott då som begicks då.
Du berättade också om att du hade varit misstänkt för brott.
Ja, jag var misstänkt för brott och blev delgiven misstanke för tjänstefel, olaga frihetsberövande, olaga husrannsakan och ja. Det lät väldigt, väldigt allvarligt, och det var ju en allvarlig händelse, men man menade på då ifrån våran intern granskning som CU då att jag inte hade byggt upp en tillräckligt hög skälig misstanke för ett narkotikabrott och gjort en husrannsakan. Det gick så pass långt att jag blev slutdelgiven, det sista som händer innan det tar ställning till om man väcker åtal eller inte.
Just det.
Jag blev slutdelgiven alltihopa och förstod inte vad jag hade gjort för fel fortfarande. Och min försvarare förstod inte heller vad jag hade gjort för fel. Och då valde åklagaren, jag hade en erinran, det vill säga att man kan ju säga att man vill ha ett kompletterande förhör eller ni måste prata med Pelle som var på platsen eller någonting. Han kan beskriva hur situationen var och sådär. Och min erinran bestod i att jag förstod inte vad jag var misstänkt för. Och då valde åklagaren att lägga ner misstanken mot mig. Men det här är ju en process som pågår i ett halvår. Att vara polis och helt plötsligt behöva ta reda på vilken försvarare man själv ska välja. Det blir också någonstans fel. Och sitta på den misstänkta sida. När man är och blir delgiven misstankar, det är på någonting som uppenbart inte var felaktigt.
Men för att man ska delge så måste jag ha kommit in någon anmälan av något slag. Och vem var det som anmälde dig för det här tjänstefelet då?
Alltså själva händelsen var ju att jag var tillsammans med min grupp på rave ute och jobbade. Vi gjorde en grej ute i ett bostadsområde, och på vägen till den här adressen som vi skulle till så gick en av mina spanare förbi, bara av en slump gick förbi en annan adress där det luktade väldigt mycket gräs utanför. Och han nämnde det för mig när vi var inne och gjorde den andra husrannsakan och förklarade, och jag sa det att men när vi klarar här så går vi tillbaka dit och kollar vad det är, om vi kan hitta vilken lägenhet det är. Mm. Vi kommer dit och vi försöker liksom lukta oss fram till vilken lägenhet det är utifrån på utsidan av den här huskroppen. Det är ett trevåningshus. Och det luktar, det stinker verkligen Mariana där. Och på våning två så ser jag hur glasdörrarna på den här inglasade balkongen dras åt sidan. Och hur en kille går ut och hur han röker en spliff. Det är mörkt ute så jag ser inte honom som hela personen, utan jag ser att han röker på det här väldigt karaktäristiska sättet som man gör när man röker gräs. Han blåser på cigaretten för att få upp värmen. Han röker långa djupa blås och det stinker ifrån det hållet där han är. Så att jag bestämmer att vi ska göra en husrannsakan i den lägenheten. Och för att minimera misstagen där så väljer jag att jag går från den sidan där vi stod och såg i den här killen, så fanns det ingen portdörr, porten var på andra sidan huskroppen. Så för att vi inte han ska slinka ur våra fingrar om han nu lämnar bostaden, så säger jag åt två stycken av de andra spanarna att går det hållet så går jag det andra hållet. Och när jag kliver runt bostaden där, eller hela det här komplexet, så kliver jag rakt på en kille som är 14 år gammal som är ute på och säljer spice. Okay. Som var väldigt populärt då. Han profilerar ut mig. Den här 14-åringen ser att det här kommer en civil snut och blir toknervös. Varpå jag börjar prata med honom och han har fickorna fulla med narkotika liksom och spice. Så det blir ett stando där och vi fastnar med honom en kvart innan jag bestämmer att jag och en till går iväg och gör husrannsakan hemma hos den här 14-åringen och de andra två gör husrannsakan i den här bostaden. De gör husrannsakan i den här bostaden och de ropar på mig på radion och säger att de är inne. Det är rätt person som är här inne. Han uppträder påverkat. Så de gör, sen ropar de på mig efter 5 minuter till och kan du komma hit? Och jag var ju fullt upptagen med min husrannsakan. Varpå jag säger att nej, men det där får ni nog klara själva. Vi har fullt upp här. Nej, men du får ta och komma hit. Så att irriterad så gick jag över till de andra kollegorna där och frågade liksom, vad är problemet? Vad är det som händer? Och möter då den här personen som befinner sig i lägenheten. Och det visar sig att han har grav ADHD och framförallt Aspergers och är rädd för framförallt myndighetspersoner och är rädd för folkmassor och en jättestor problematik. Jag inser ju där och då att min första tanke var ju så här, shit, jag har räknat fel på våningsplanen eller på huskroppen. Det här kan inte vara rätt lägenhet. Jag går ut på balkongen och ser att det här är den enda inglasade balkongen som finns. Så det är den här lägenheten. Jag har sett en person stå och röka på balkongen bara minuterna tidigare. Så jag frågar honom om han röker vanliga cigaretter. Så nej, han hade aldrig ens provat vanliga cigaretter. Och då börjar ju svettpärlorna liksom droppa i pannan på mig. Och jag frågar hur länge han har varit hemma. Och han förklarar att han hade kommit ganska nyligen hem. Mm-hmm. Okej. Och han delade bostad med sin syrra och syrrans... ja, pojkvän. Och jag bestämmer ju där och då att ja, men det här är ingen idé att driva någon förundersökning mot den här killen eller den här bostaden, för att det här är bevisligen fel. Så jag lägger ner förundersökningen på plats, förklarar för honom att han inte längre är misstänkt. Jag ber om tillåtelse att, han är ju myndig den här killen då, jag ber om tillåtelse att få ringa hans mamma bara för att kunna liksom förklara för henne så hon kan hjälpa honom. Yes. I situationen, eftersom man har den problematiken han har, och det får jag, så jag pratar med mamman. Syrran kommer även tillbaka till lägenheten och vi pratar med henne och förklarar det alltihop. Jag lämnar mitt visitkort och jag ringer till och med dagen efter bara för att kolla hur det är med pojken där. Och han har ju tagit den här händelsen, ja, men han tyckte det var jättejobbigt, vilket är förståeligt med den diagnosen då. Hur som helst så visar det sig, det blir en anmälan mot mig och den är väl någonstans riktig där och då. Det tycker jag absolut, att man måste klara av att tåla att granskas som polis, absolut.
Just det.
Men det som händer sen är ju att det framkommer i den här utredningen att systern hade ju varit hemma innan. Och syrrans pojkvän hade ju vår interngranskare också fått tag på och hållit förhör med. Och han vidgav ju då att han hade stått på balkongen, men han hade ju självklart inte rökt någon cannabis, utan han hade stått där och rökt en vanlig cigarett. Sen hade de hunnit lämna
medan vi pratade
med den här 14-åringen, och den andra lillebror med problemen. Problematiken hade hunnit komma hem.
Okay.
Så att
vilken
det gick ju, ja, men det gick så långt att jag blev att det blev gick ut på slutelivning, och då började jag också fundera på liksom att jag kan förstå att man granskas, det är jag helt okej okay med, men att det går så pass långt att det nästan blir en rättegång av det, det då tycker jag att...
Hade du blivit av med jobbet om det hade blivit fälld?
Jag fick aldrig något utlåtande på det. De hade aldrig uttalat sig om det, utan man tror att man måste väcka åtal först då. Men det upplevde jag som fruktansvärt jobbigt och väldigt ensam. Och jag var ju förundersökningsledare och det var ju mitt beslut, så det var ju jag som skulle åtalas i den här situationen om det var någon som skulle göras det.
För vi har en ganska unik lagstiftning i Sverige som inte finns i många länder. Det är just att nu får du som förundersökningsledare fatta beslut om en husrannsakan. Men i vissa fall kan man ju också som polisman, man behöver inte vara förundersökningsledare. I vissa fall så kan man ju också som enskild polisman fattar ett beslut om en husrannsakan också.
Mm. Mm.
Och då pratar man då om någonting som kallas för föredröjsmål, att man inte har tid att ringa till en åklagare till exempel, förundersökningsledare och få ett beslut.
Mm.
Och det var så det här kanske togs då, att det var...
Nej, men man menade på att jag var ju behörig förundersökningsledare då. Men de menade på att det inte fanns någon skälig misstanke, att min skäliga misstanke inte räckte upp.
Den var för vag helt enkelt.
Ja, de tyckte väl att den var för vag. Medan jag tycker att om man jobbar med narkotika och ser en person som står på våning 2, det är inte våning 40 utan det är våning 2, som står och röker på just det här sättet, och det kommer en stark cannabislukt därifrån, då tycker jag att man har grund, skälig misstanke, som det är det man behöver för att göra en husrannsakan.
Men det som tyder på att du kanske hade det var ju det att man inte väckte åtal då, att man kände att det kanske inte räcker.
Ja, men precis. Precis, men känslan och det vi började prata om där, det var ju den här liksom tappade tron på det man själv stod för någonstans. Liksom att, vad ska jag bli åtalad för? Jag tycker inte att jag har gjort något fel. Liksom.
Nej, jag fattar.
Mm.
Mm. Två väldigt intressanta historier. Men idag jobbar du inte längre med ungdomar och narkotika, utan du är tillbaka i Nacka.
Jag är tillbaka i Nacka och jag jobbar med all ungdomsbrottslighet och egentligen mer på gruppchefsnivå, så att det jag har hand en hel del om personalen, egentligen om utredarna.
Se till så det flyter.
Ja, försöka få det att flyta.
Kan du casen? Kan du dina vet du vad de har för ärenden på sina skrivbord?
Mm. Ja, men det tycker jag vi kunde, alla, inte alla, men självklart.
Nej,
men
vi har, de större
jag
har
198 ärenden just nu, så att det, men jag har koll på de större ärendena.
Nej, att du inte ska kunna alla, det förstår jag. Men jag en av mina bästa chefer som jag haft, han heter Rickard Johansson. Jag var så imponerad att han hade sån koll på ärendena, vad man hade för ärenden och sånt. Och det visade också att han var intresserad av vad jag gjorde.
Mm.
Han visste vad jag hade på mitt bord. Han frågade, hur går det med det? Vad tänker du kring det? Ska du hålla förhör där? Mm. Och så vidare. Så vidare. Det gjorde honom till en väldigt, väldigt bra chef, tycker jag.
Mm.
Och därför jag ställer den frågan.
Nej, men just att kunna ställa frågan, hur det gick i det där förhör. Vad sa Pelle som du hade på förhör?
Just det, precis.
Erkände han eller förnekade? Sa han att det var någon annan eller någonting? Mm. Det är en konst. Jag säger inte att jag behärskar den helt och hållet, men jag försöker.
Mm. Nej, men att vara chef, det är inte helt lätt alla dagar.
Nej, det har sina utmaningar. Speciellt nu i såna här semesterplaneringstider som vi är inne i nu. Oh, det svåraste vi kan göra som chefer inom polisen.
Oh.
Löneutrymmet är oftast marginellt i löneökning.
Mm.
Och hårdvaran, det är semesterperioden. Vems veckor ska flyttas?
Ja, tuffa tider. Mm. Bor du i ditt distrikt? Eller?
Mm, och jag har alltid gjort det.
Du har alltid gjort det?
Mm.
Hur känns det då?
Jag har aldrig haft någon problem med det.
Nej.
Aldrig överhuvudtaget. Och jag tror väl att det är självklart. Jag har träffat på massor med människor som jag har rapporterat. Jag har rapporterat grannar. Mm. Jag har jag har tagit en av grannen som bodde över mig för grovt rattfylleri när jag var ledig, och vi fick skjuts in till polisstationen. Han fick blåsa i evidensmaskinen och jag fick skriva ett PM. Sen fick vi skjuts tillbaka och vi sa hej då i trapphuset. Och det var inga problem.
Fan, du är nitisk jävel, Marcus.
Gränsen går ju vid grovt rattfylleri.
Ja, men de ska verkligen.
De måste bort från gatan, och han sålde sin bil efteråt. Han hade nog den... Wow. Den är en jobbig period där. Men,
Nej, men det är helt rätt som du säger.
Nej, jag har inte upplevt några problem med att bo och jobba i samma område. Det har jag inte. Snarare fördelar liksom.
Vi har suttit i en timme där, vet du. Det går fort när det är intressant. Men jag tänkte vi skulle runda av med den klassiska avslutningen.
Är det nu du ska fråga mig om några filmtips?
Ja, exakt. Ja. Det behöver inte nödvändigtvis vara en polisfilm. Men... ett film eller en serie, och det behöver inte vara ny heller, någonting som du, den där, om någon har missat den så ska man ändå se den.
Jag är ju fruktansvärt dålig på att titta på tv. Jag är otroligt dålig, jag kollar inte på mycket på tv och, av olika anledningar, inte för att jag inte tycker om det utan för att jag inte hinner med det helt enkelt. Men jag gillar löpträning väldigt mycket. Det är svårt att kolla på en serie när man löptränar, men ljudbok funkar väldigt bra, så om jag får nämna en ljudbok så tänker jag ta det istället. Och det har blivit några mil i löpspåret, och några gånger har jag tyckt att det varit väldigt bra research, man har gjort väldigt bra research om polisen och att allting känns så rätt beskrivet. En bok avslutades som var den känslan, den avslutades med att den här kriminalkommissarien som var, lyssnade på opera och var väldigt, löste alla grejer själv. Han hoppade in i den halvt kvaddade polisbilen och blåljuset snurrade på taket och la i ettan och körde därifrån. Och då tappar man det. Alla som jobbar i någon form av utryckningsfordon vet att de aldrig är manuella, utan de alltid är automater. Däremot Keplers böcker tycker jag, där är väldigt bra research. Och det känns liksom, historien är ju såklart väldigt, väldigt kryddad och långt ifrån våran vardag, men researchen och runt omkring är rätt. Och då fastnar jag liksom.
Jag har faktiskt börjat på Hypnotisören, ljudbok då, men jag har inte kommit så långt, men det verkar spännande.
Ja, men...
det har börjat väldigt spännande i alla fall. Ja. Så. Men då tänker jag avsluta den efter tips från dig då. Jag säger tack och bock och stort tack för att du ville vara gäst i Snacksnack.
Vad kul att få med.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Glöm inte att gå in på Facebook-sidan Snutsnack. Glöm inte att boka biljetter till Snutsnacks livepodd den 2 maj. Snutsnack.se är adressen. Jag heter Hasse Brontén. Mig hittar du på sociala medier. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi i nästa.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.